Det är torsdagen den 7 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Själv heter jag Andreas Eriksson. Varmt välkomna ska ni vara till dagens podd. Det ryska kriget mot Ukraina har fått den svenska säkerhetspolitiska debatten att gå på högvarv. Vi lever i en ny verklighet som kräver en ny politik, säger många. Sedan en tid anser alla de borgerliga partierna att denna politik borde vara ett NATO-medlemskap för vår del. Vi ska alltså lämna vår tidigare alliansfrihet och ingå i ett försvarsförbund med 30 andra länder. Tycker exempelvis Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Andra är inte alls lika säkra på att det är så klokt. Alliansfriheten och dess syftande till neutralitet i krig har en minst sagt lång historia i Sverige och kanske till och med en del av vår identitet. Många inom Socialdemokraterna är exempelvis inte alls lika övertygade om att det är så bra, och där har man också ett kongressbeslut på att Sverige inte bör gå med. Men statsminister Magdalena Andersson har ändå, när hon fått frågor på sistone, vagt öppnat dörren. Så här sa hon exempelvis några dagar sedan: vi kan konstatera att alliansfriheten har tjänat Sverige väl, den har hållits utanför konflikter, men när den säkerhetspolitiska kartan ritas om behöver man göra en uppdaterad analys och fatta beslut utifrån den. Det sa hon i SVT förra veckan. Och frågan är ju brännande, inte minst för att Finland också har en beslutsprocess just nu som verkar gå ganska fort. De ska ha ett beslut färdigt om ett eventuellt medlemskap redan nu i vår. Så vad händer då i Sverige och vad händer inom regeringen? Det är ju främst inom socialdemokratin som beslutet ligger just nu. Det ska vi tala om idag med mina två gäster. Daniel Färm, politisk redaktör på Socialdemokraternas nyhetstidning Aktuellt i politiken. Och Stig Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på Sydöstran. Välkomna hit båda två.
Tack så mycket.
Och stort tack för att ni ville komma till oss.
Ja, det var så trevligt.
Ja, visst. Daniel, tänkte börja med dig och din egen hållning. Du skrev tidigare i vår debattartikel i Svenskan där det hette att, nu citerar jag dig, argumenten mot ett svenskt NATO-medlemskap har blivit mindre relevanta. Kan du utveckla det lite? Vilka är de argumenten som har blivit svagare?
Nej, men det är klart att alliansfriheten har tjänat Sverige väl, det får man ändå säga. 200 år är 200 år. Men Putin, Rysslands attack mot Ukraina ändrade allt för Europa och faktiskt även för Sverige och vår del av världen. De främsta förändringarna när det gäller vår syn på alliansfriheten, tänker jag, dels hänger ihop med att alliansfriheten byggde ju på Palmes väldigt sympatiska tanke med gemensam säkerhet. Frågan är dock om den är realistisk idag när Putin-Ryssland har mält ut sig från det internationella samfundets strävan efter gemensamma lösningar. Det kan man ju ifrågasätta redan delvis tidigare, men nu har det varit väldigt påtagligt och jag tror ingen känner att man kan lita på vad Putin eller Lavrov säger framöver, utan där behöver vi ha ett nytt förhållningssätt till Ryssland på många olika sätt, men det gäller även säkerhetspolitiskt. Det andra är ju att alliansfriheten har ju hela tiden haft en presumption om att den alliansfriheten som sådan skulle freda oss från stormakternas konflikter. Det kan man väl också med viss rätt ifrågasätta om det gäller fortfarande efter att Putin-Ryssland angrepp likaledes alliansfria Ukraina, även om de ska erkännas också hade mer än öppnat dörren för ett ukrainskt NATO-ansökan, så var de trots allt alliansfria när, och fredssträvandet på alla sätt när Putin och Ryssland angrepp dem för en dryg månad sedan. Sen är det väl också så att man kan väl fundera på om en annan förhoppning med våran alliansfrihet också kommer att funka. Det är ju det här, kommer vi att få hjälp ändå trots att vi står utanför? Det finns ju en sån förhoppning och den får man fundera på om den verkligen gäller. Vi har ju tack vare Peter Hultqvist en mängd olika bilaterala, trilaterala samarbeten med USA, med Storbritannien, med NATO, med övriga nordiska länder. Men Jag lyssnade på Jonas Gahr Støre i 30 minuter igår. Han sa ju också att jo, nej, men vi övar jättemycket tillsammans. Vi har mycket nära broderskap, systerskap med Sverige. Men det är ändå inte någonting som motsvarar den säkerhetsgaranti som finns i artikel 5 i NATO-stadgan.
Okej.
Så det var några.
Tack för det, Daniel. Får jag fråga, var landar du själv i frågan? Nu har du liksom presenterat varför argumenten mot har minskat i betydelse. Betyder det att du nu är anhängare av ett NATO-medlemskap för svensk del?
Ja, nej men det, alltså, det finns ju ytterligare såklart argument. Du ser opinionen har förändrats. Det var länge ett viktigt krav för dem som har varit tveksamma att man måste följa opinionen. Opinionen har svängt radikalt i Sverige. Vi har själva också minskat skillnaden när det gäller de ekonomiska åtagandena genom att redan på ett tidigt stadium, oavsett vad vi landar i, så har ju Magdalena Andersson och samtliga partier i riksdagen ställt upp på att vi nu ska höja försvarsanslagen till 2% av BNP. Det gör ju att det argumentet att det skulle bli för dyrt att gå med har fallit, kan man säga. Och så vidare, det finns fler argument. Men det är i alla fall några. Min slutsats är följande. Om Finland går med och om den fördjupade säkerhetspolitiska analysen som regeringen har tillsatt landar i att ett svenskt NATO-medlemskap skulle vara det bästa för att trygga Sveriges säkerhet, då är jag positiv. Jag ser ju tydliga fördelar med det och det skulle jag välkomna i så fall. Men jag tycker att det behöver bygga på båda de premisserna, Finlands ställningstagande och analysen, den fördjupade analysens slutsatser. Mm.
Där fick vi en lång och tydlig plädering. Stigbjörn, när du hör Daniel här, vad skulle du säga? Är det här en linje som så att säga vinner genklang i partiet? Eller vad står Socialdemokraterna i NATO-frågan idag, om du försöker sammanfatta det lite kort för oss utomstående?
Mycket kluven. Det är ju så att i Sverige så har ju den säkerhetspolitiska linjen som ju då vanligtvis sammanfattas i alliansfrihet för att kunna vara neutrala i krig blivit liksom ett mål i sig, va? Och det är två saker man har tappat då. Det första man har tappat är att det är inte två punkter i den här säkerhetspolitiken, utan det är en tredje punkt också, nämligen att vi ska ha ett efter våra förhållanden starkt försvar. Och det är många av de här som har det här som ett heligt mantra, de hoppar gärna över det där. De vill ha pengarna till annat.
Okej, andra... så vi är neutrala och saknar försvar samtidigt.
Det är
så...
ja, alltså, det är alliansfrihet utan en stark försvarsmakt. En jävligt stark försvarsmakt. Det är bara humbug.
Okej.
Det andra man tappar bort, det är att alliansfrihet och neutralitet, det är ju ett medel för att uppnå målet, nämligen att säkra rikets fortbestånd och relativa självständighet. Och därmed så kan ju den här också ändras efter hur samhällsutvecklingen runt om i världen ser ut, va? Och det ser vi ju ett bra exempel på nu, att vi är inte neutrala i den här konflikten som skett, va? Utan här till och med exporterar vi vapen trots att vi har sagt att vi inte ska göra det. Så ändrar man detta så att säga i rätt upp och ner. Så att det, jag tycker en viktig utgångspunkt, va, är att det är inte så att Socialdemokraterna en gång för alla har sagt nej till NATO. Egentligen är det så att vi är redan medlemmar i NATO. Alltså vi har en säkerhetspolitik som har gått ut på att vi ska hålla oss borta från krig. Och det har varit liksom prio ett. Men sen har vi också haft ett prio två, och det är att om vi lik förbannat blir indragna i krig, då ska vi försvara oss, och detta med hjälp av vänliga nationer. Undertext av USA framförallt och NATO i andra hand. Och där har vi väl också, tror vi, haft någon typ av säkerhetsgaranti informellt ifrån av framförallt USA då, att i händelse av att vi blir angripna av Ryssland, som vi ju pratar om, så kommer vi också få hjälp, va? Och vi har förberett detta. Och det här har ju inte NATO amerikaner.
Du pratade om 50-talet då i landet?
Nej, jag pratade om alldeles nyss.
Ja, okej. Att de säkerhetsgarantierna finns alltså?
Ja, men den här har ju funnits hela tiden. Den fanns under Palme också. Ja, vi kommer ihåg, det var som mest bråk mellan Palme och Palme, Sverige och USA kring Vietnamkriget, så frågade ju några av de här officerarna som hade hand om, ska säga, den här operativa samverkan med USA, hur gör vi med det här nu? Och då lär Palme ha sagt, ja men fortsätt som vanligt. Mm. Så att den svenska, och det är ju inte så, en del har ju sagt att det här är dubbelmoral. Åh, det är så förskräckligt, man sa att man ska vara alliansfria, men egentligen spelade man under täcket med NATO. Ja, det är klart man gjorde det, man gör så i utrikespolitik och säkerhetspolitik. Det är ingenting för de som vill ha finkläderna på. Och det var inte bara att det var dubbelmoral i så fall, det var trippelmoral, omoral. Därför att Sverige förberedde sig också hur man skulle, i den händelse man förlorade det här kriget, hur man skulle göra, att regeringen skulle sitta någonstans i exil och hur den här motståndsrörelsen, då gerillarörelsen, stay behind skulle vara. Så man planerade för tre saker. För det första att försöka hålla sig undan ur kriget. Och om det går åt helvete, hur ska vi försvara oss? Och om försvaret går åt pipsvängen, hur ska vi då fortsätta och så att säga, upprätthålla nationens någorlunda fortbestånd i exil? Va? Mm. Så det är liksom bakgrunden. Och man har ändrat i det här efter läge. Och möjligtvis är det så att vi nu har ett sån situation där det här ska ändras. Och jag tror, vill du förstå Socialdemokraterna så ska du lyssna på vad Magdalena Andersson säger. I det här fallet då. Mm. Nämligen att vi ska försöka, vi ska nu gå till botten med att se hur vi ska göra med det här. Nu har ju borgerligheten har ju också upptäckt nu att Finlands beslut också är viktigt, va. Det har man inte sagt när man dundrade på i det här med att vi ska gå med i NATO, så hade man inte det här Finlands förbehållet. Ett annat förbehåll som jag tror att man är på väg att upptäcka också, att om vi säger att vi ska gå med i NATO, då kan vi inte säga det utåt förrän vi också har den här säkerhetsgarantin förnyad, kan vi säga. Va? Och den ska vi inte ha från NATO utan från USA. Det är också därför som Finland och Sverige har liksom haft kontakt med den amerikanska ledningen. Man hör ju ibland det här argumentet, Ukraina var inte med i NATO, titta hur det gick för dem. Ja, skälet till att Ukraina har i krig nu och blir invaderade, det är ju för att de sa att de skulle gå med i NATO. Och det var i alla fall så ryssarna uppfattade, och då slog de till enligt den doktrin de har, att de inte ska släppa en jävel över gränsen.
Men om vi ska försöka sammanfatta det här. Den socialdemokratiska hållningen då, den är, om jag tolkar det rätt, mycket pragmatisk inför framtiden. Att det gäller att med alla olika medel värja rikets självständighet, och då kan NATO-medlemskap antingen bli aktuellt, eller så kan det bli den här typen av dubbelmoralen vi använt tidigare.
Liksom, ja, trippelmoralen.
Är det så vi ska förstå?
Vi är med i NATO. Det är ett passivt medlemskap. Och de som beslutar om det här passiva medlemskapet ska bli aktivt, det är inte vi utan ryssarna.
Det är ryssarna?
I samma ögonblick som de attackerar oss eller gör långtgående försök att kränka vår nationella integritet, va? Då blir det här medlemskapet aktivt. Det är därför vi övar som fan med NATO och andra, va? Det är ju för att det här ska gå snabbt.
Okej. Okay. Ja, men då fick vi lite historisk kontext och bakgrund. Tillbaka till dig, Daniel. En fråga rent praktiskt. Det är ju så att det finns ju, som jag sa i början, en kongressbeslut från det socialdemokratiska partiet om att Sverige inte ska söka medlemskap i NATO. Rent formellt, så att säga, skulle det behövas ett nytt kongressbeslut om man skulle ändra det?
Det är jag inte säker på. Det får man väl göra en bedömning av. Men jag tyckte att Magdalena Andersson svarade själv på det ganska bra. Hon sa ju att det beslutet fattades utifrån det säkerhetspolitiska läge som rådde i oktober-november i fjol. Och nu med anledning av Putin-Rysslands anfallskrig mot Ukraina så har det säkerhetspolitiska läget förändrats så i grunden. Så att nu behövs det en ny säkerhetspolitisk analys, fördjupad sådan. Om det är så att regeringen gör bedömningen att det behöver göras en förändring av den säkerhetspolitiska linjen, då kommer man att säkerställa att det förankras på olika sätt inom socialdemokratin. Och där är det ju formellt så att det är ju partistyrelsen och verkställande utskottet som är de högsta beslutande organen mellan partikongresser. Man kan teoretiskt sett välja att kalla in en extra kongress. Jag är inte säker på att det vore bra. Då skulle man ju också öppna upp för diverse påverkansoperationer från Ryssland mot det socialdemokratiska partiet, som jag inte är säker på vore så himla lyckat. Men jag tror att man behöver hålla en sån här process relativt tajt. Men det får man väl göra en bedömning av. Det är ett viktigt vägval. Det måste vara förankrat. Man måste känna av rörelsen och partiet innan man fattar beslut. Och nu uppfattar jag att väldigt många socialdemokrater också är medvetna om att det säkerhetspolitiska läget har förändrats och att opinionsläget har förändrats. Och får vi se då. Men eventuellt att finnarna gör en ny analys och ny bedömning och ser vad den resulterar i. Så att till syvende och sist så tror jag att väldigt, väldigt, väldigt mycket hänger på vad finnarna landar i och vad den fördjupade analysen landar i.
Stig Björn, tror du Magdalena Andersson också riktar sina ögon mot Helsingfors när det gäller det här beslutet?
Ja, ja, men det är helt klart. Men Sverige har ju i princip ett försvarsförbund med Finland. Va? Så att vi kommer inte att göra någonting som inte passar finnarna. Va? Så att det är ju helt klart. Jag är inte mest bekymrad över hur socialdemokratin ska förhålla sig till kongressbeslut. För socialdemokratin är ganska pragmatiskt inställd till hur beslut ska fattas. Va? Det gör man efter omständigheterna. Det som är mest förvånande här, det är ju den här jävla borgerligheten som i alla tider tjatar om grundlagen och att vi ska ha en högsta domstol, en författningsdomstol som ser till så att tidsandan inte gör att tillfälliga opinionssvängningar liksom förändrar den politiska inriktningen. Va? Det finns ju inga som har skrikit sig så blå om grundlagens helgd som Moderaterna. Och nu plötsligt så blir det en sån här förändring i tidsandan. Och då vill de alltså kasta oss in i ett mycket förpliktigande övernationellt samarbete utan att ens liksom snegla åt grundlagen eller tycka att det här är en fråga som vi måste liksom ta till oss försiktigt. Utan de vill ju helst gå med igår, va? Mm. Och det här har förvånat mig lite grann, och det säger väl att egentligen inför makten och realiteterna så är socialdemokrater och moderater då ungefär samma skrot och korn. Va? De använder grundlagen som karottunderlägg om det så skulle behövas.
Stigbjörn, jag skulle önska att borgarna hade samma förhållande till makten som socialdemokraterna, men tyvärr är det inte så. Det här med grundlagen har ju dykt upp. Nu, det är ju inte bara, ja, för sig, du säger att båda är lika goda kolsuppar i det fallet, men jag är inte jurist, jag vet inte om det är sant det där att det här är en grundlagsfråga som vi måste... Är det någon av er, Daniel?
Ja, jag kollade faktiskt med en ganska högt uppsatt konstitutionell expert som intygade att bedömningen var att det riksdagsbeslut som fattades när vi tog ytterligare ett steg att fördjupa det bilaterala samarbetet med Finland, det fattades beslut med kvalificerad majoritet. Och det skulle man också behöva göra om man skulle fatta beslut om att Sverige också ska bli medlem. Att skicka in en ansökan kan regeringen göra själva. Sen ska ju NATO ha sin process. Sen kommer det tillbaka till oss och så ska vi liksom fatta beslut om det. Antingen med kvalificerad majoritet eller med mellanliggande val. Två beslut med mellanliggande val. Okay. Det är av den magnituden för att det handlar om att överlåta viss nationell suveränitet. Och det som jag tycker, om vi är ohyfsade mot våra värdar här och roastar Moderaterna lite till, så skulle jag vilja säga att när de gick ut och lite kaxigt sa att nu skiter vi Socialdemokraterna och driver det här själva. Sen tittade man lite på vilket parlamentariskt stöd de hade då. Om vi då tittar på senaste årens mätningar så kan man ju räkna bort Liberalerna. Jag trodde länge att de hade med sig Kristdemokraterna. I förra veckan så gick Ebba Busch ut och sa att nej, det där är ingenting vi backar. Vi tycker att Socialdemokraterna behöver vara med. Sverigedemokraterna var snabbt ut och sa nej, det här behövs det bred samsyn kring. Moderaterna står ensamma för den där linjen. De har 20%. De kan ju försöka driva igenom det där med det. Och övriga partier är enade om att ett sånt här viktigt beslut behöver det finnas en bred parlamentarisk och folklig förankring för.
Vilket för oss tillbaka till Socialdemokraterna, för det är ju som sagt det där förändringen skulle behöva ske för att skapa den här breda majoriteten. Daniel nämnde någonting om att tidigare så har ju då alliansfriheten sett som en förutsättning för att Sverige ska kunna bedriva en aktiv utrikespolitik som Palme gjorde på sin tid, att han kunde medla mellan stormakter, kunde dyka ner och medla mellan på andra sidan jorden, helt enkelt liksom vara en stormakt på diplomatin och den fredliga nedrustningens område. Spelar det bilden av Sverige som en sån fredsmäklare en stor roll inom partiet, att man vill tillbaka dit så att säga, till den typen av, är det en självbild som man har? Det spelar ingen roll, eller?
Nej, det tror jag tvärtom. Va? Om man är med i, och har kontakter med de stora organisationerna, va? Storgrabbarna, som man ju har om man är med i NATO, så har man större möjligheter. Den här rollen Sverige hade, den har ju övertagits av Norge. De är ju de
jag menar inte hur grabbar. Det är i verkligheten, utan de som är emot NATO, ser de framför sig att Sverige skulle, det skulle begränsa Sveriges möjligheter, tror du? Är det viktigt för dem som är...
Jo, säkert. Och många av dem var ju också tycker att det är fel att vi ska vara med i EU. Va? Och som Daniel nämnde, man har fått för sig att det är dyrt att gå med i NATO. Det är tvärtom, det är billigare att gå med i NATO än om man ska ha ett trovärdigt svenskt försvar. Va? Vi ska komma ihåg vad Mao Zedong sa, att alltså många kloka saker, men en av dem var ju att ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans.
Ja, det var han som sa det ursprungligen, för jag har hört det ofta citeras.
Precis, att det var han.
Okej.
Okay. Men jag bara haka på där om det är okej. Okay. Jag tror att för Socialdemokraterna så är det alltid viktigast i det här vägvalet vad som är bäst för Sveriges säkerhet. Och det där påverkar faktiskt även frågan om förutsättningar att leda olika eventuella fredsmedlingsuppdrag. För om vi inte har den här egna säkerheten, då skulle ju eventuella fredsmedlingar ske som rysk marionettstat i en förlängning och ett värsta läge. Det tror jag inte att någon tror på, utan det är klart att vi behöver ha vår egen självständighet först för handen när vi diskuterar Sveriges säkerhetspolitiska vägval. Men däremot så tror jag att du har rätt, Andreas, att det är ett argument som kommer upp. Absolut, men jag tycker precis som Stigbjörn nämnde, Norge har väl varit ett lysande exempel på att man har kunnat vara både NATO-medlem och ta ledande roller i flera medlingsinsatser. Det beror helt på vilken konflikt det är. Om det är en konflikt där Ryssland står på ena sidan och NATO på andra sidan, ja, då blir det svårare. Men jag ser inga sådana konflikter just nu, där ja, möjligtvis Nordkorea då, men jag tror att det finns betydligt fler konflikter där vårt NATO-medlemskap inte spelar någon som helst roll för förutsättningarna att bidra till fred och säkerhet i andra länder också.
Mm. Jag tänkte, Stefan Löfven och Göran Persson, som är då partiets två senaste statsministrar, tillsammans har de en gemensam statsministertid på 2 decennier. De har ju gjort sina egna utspel då, där man uttalat sig emot NATO-medlemskap. Hur ska det tolkas, tycker ni? Och vad tror ni Magdalena Andersson tänker om de utspelen? Och hur påverkar det partiet? Stigbjörn?
Nej, men vad de har sagt är väl liksom den traditionella socialdemokratiska linjen, och som jag uppfattar det nog delas av väldigt många. Va? Att vi ska hålla oss utanför liksom det formella medlemskapet, utan det är bra som det är. Va? Och jag tror Magdalena säger att ja, så kanske det är, men vi måste titta på det. Alltså precis som hon säger, va?
Och det här är inget försök att liksom lägga stenar i andra vågskålen framför hennes näsa, så att säga?
Nej, där ligger ju alla stenarna redan. Så att det är, utan det är omständigheterna och den sittande. Ja, regeringen styr ju riket, va? Så det är liksom det som avgör.
Jag tycker att Magdalena Andersson svarade på det där ganska bra på ett tidigt stadium när hon hade blivit utsedd till statsminister. Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Det var något annat beslut som gick emot vad Göran Persson hade föreslagit. Fick hon frågan. Men det här är ju inte vad Göran Persson tycker. Har du inte lyssnat på honom? Och då sa hon, jag lyssnar alltid på Göran Persson. Jag gör bara inte som han säger alltid.
Hörrni, tidigare i vår, eller innan då, det var nog bara på mars, så sa ju Magdalena Andersson någonting om att vi ska inte gå med i NATO för det riskerar att destabilisera situationen. När hon talade senast om saken då, som jag nämnde tidigare då i SVT, då sa hon att vi utesluter inte NATO-medlemskap. Vad händer i hennes huvud just nu, tror ni? Det låter ju lite som hon är på glid mot ett ja till NATO. Tror ni att det är så? Vad säger du, Daniel?
Ja, ingen aning. Jag tror att hon ärligt vill att vi gör den här gedigna analysen först. Jag tror att hon ärligt är beredd att fatta precis det beslut som behövs för att bäst säkra Sveriges trygghet, oberoende, självständighet. Oavsett om det skulle vara ett NATO-medlemskap eller ett ytterligare fördjupat samarbete med Finland och USA eller något annat. Jag är helt säker på att det är det enda som hon har för ögonen just nu i det här är vad finnarna säger och vad analysen säger, så kommer hon fatta ett beslut utifrån det.
Vad har hon för relation med Sanna Marin?
God, fattar jag. De hade ju gemensamma framträdanden här och tyckte jag ansträngde sig tydligt för att visa upp det viktiga närheten och broderskaps- eller systerskapsfolkens närhet. Så att det tyckte jag att de var ganska tydliga med. Jag uppfattar att de har en god relation.
Mm. Det finns ju en slags institutionell struktur som gör att de här två länderna har oerhört nära band med varandra, som har historiska bakgrunder. Det är ju, vi är ju samma land från början, va, som har av historiska omständigheter blivit uppdelade. Och så, även om de inte gillade varandra så skulle de vara tvungna att göra det här. Va? Det är ingenting som styrde på att de har någonting emot varandra. Men så, det är så att Finland går före, va, när vi har den här typen av stora beslut. I något tillfälle så har Sverige glömt bort det där och har det blivit ett jävla liv internt.
Jag såg att finns lite äldre garde socialdemokrater, Pierre Schori bland annat och några till, som har varit ute lite i debatten då. Och, vi talar om Palmes dagar, de var ju med än då. Vilken roll spelar de och deras argument i sammanhanget?
Det har väl varit lite olika röster som har gett vid handen lite olika. En del betonar mer. Pierre Schori hör ju till en av dem som jag tror betonar alliansfriheten och den traditionella linjen starkast. Och det har jag stor respekt för. Margot Wallström är en annan sån som har gjort det, men även hon landade i en intervju i den andra onämnbara Stockholms morgontidningen där hon uttryckte ungefär som att om Finland går med så är det väl mycket som talar för att även Sverige går den vägen.
Mm. Det var rätt intressant tycker jag att hon gick dit. Stigbjörn, vi var inne på vad som sker i Magdalena Anderssons huvud. Vad tänker du? Vad avgör du där just nu?
Nej, men alltså det som hon har sagt, att nu ska vi om vi nu ska gå med, så sker det tillsammans med Finland. Och hur gör vi detta rent konkret för att inte råka ut för störningar från antagonisten? Att vi måste ha den här garantin, va, om de inte redan har fått den. Så att, och som jag, alltså min utgångspunkt är ju att vi redan är medlemmar. Mm. Så att det här med att antingen är vi medlemmar eller inte medlemmar, det i min värld så gäller inte det. Utan här är ju frågan om vi ska liksom ta det formella steget också. Och det beror då inte på i första hand att vi vill det, utan att ryssarna tvingar oss till det.
Mm. Men då, många brukar ju påpeka att det är en jäkla skillnad mellan att vara informell smygmedlem och faktiskt vara öppen medlem, det här med paragraf 5 och sådär. Men du köper inte det resonemanget?
Nej, men alltså samma personer som säger det, de betonar också att det finns ingen som är rättsligt bindande kontrakt i NATO som säger att om en råkar illa ut så ska de andra ovillkorligt komma och hjälpa till. Det finns ju så att säga spelrum inom ramarna för NATO. Dessutom är NATO, som också brukar påpekas, inget som krigsmaskineri som står där fixt och färdigt, va, med blänkande utrustning kan rycka ut. Det är rätt saggig organisation, va, som nu håller på att uppdateras något. Va. Mm. Och sen är det så att när det gäller den här typen av frågor så kan man aldrig fullt ut lita på andra länder, utan man är sig själv ytterst. Va? Mm. Därför så ska vi alltid vara förberedda på att vi får stå ensamma.
Mm. Ja, men det där håller jag med om, bara flika in det. Jag håller med om att till syvende och sist så måste varje land själva ta det främsta ansvaret för sin säkerhet och sin försvarsförmåga. Och det görs ju nu också med upprustningen och höjningen av försvarsanslaget. Men jag tycker ändå att det är viktigt att betona, och jag tyckte som sagt att Jonas Gahr Støre betonade det. Det är skillnad på fullvärdigt medlemskap och det långtgående samarbete som Sverige och Finland till exempel har med NATO. För det är just artikel 5, det är just försvarsförpliktelserna. Och sitter du som amerikansk president och väljer om du ska kliva in och riskera tredje världskrig inklusive svampmoln över amerikanska städer för en icke-medlem som du inte har några förpliktelser till eller en faktisk medlem som du har förpliktelser till, även om det, du har helt rätt om att det måste fattas nationella beslut också för exakt vad man gör, så tror jag att det där är en ganska stor skillnad när det gäller att gå in i konflikt med en annan kärnvapenmakt.
Mm. En fråga, det har ibland pratats om någonting som man brukar kalla Hultqvist-doktrinen. Det myntades för några år sedan och det syftar på att lite som ett alternativ till NATO, ett nära samarbete med NATO och andra partners, främst Finland då, som då Peter Hultqvist, försvarsministern, ska ha varit upphovsman till. Vad har ni att säga om det? Är det någonting som spelar någon roll i diskussionen inom socialdemokratin, hur man ställer sig till NATO, att det skulle kunna vara liksom en NATO-light eller ett alternativ? Eller, Daniel, vad tänker du om det?
Ett alternativ är det, absolut. Om det är ett lika bra alternativ eller inte, det tycker jag hänger på analysen. Antingen så gör man bedömningen att riskerna med en svensk NATO-ansökan vad det gäller konsekvenser för svensk säkerhet är större om man skulle skicka med. Eller så gör man bedömningen att vi kan få säkerhetsgarantier under en ansökningsprocess och sen är man mer skyddad som medlem. Den avvägningen och analysen tycker jag är genuint svår och har stor respekt för att man kan landa i olika slutsatser där. Man kan gilla NATO hur mycket som helst. Man kan tycka att det är logiskt, principiellt rätt. Putin ska inte bestämma, etc., etc., etc. Men om det finns minsta risk för att det kan få konsekvenser som skulle vara mycket allvarliga, så måste man åtminstone väga in dem. Och det handlar inte om att ge Putin veto, men man måste, om man menar allvar med att ta ansvar för vår nationella säkerhet, så måste man väga in alla olika aspekter, också konsekvenser som man kanske inte hade räknat med eller tänkt på. Så att i den bemärkelsen så tycker jag att Hultqvist har haft liksom rätt i att försöka att göra vad man har kunnat redan på ett långt och tidigt stadium. Jag tycker också att Hultqvist har gjort väldigt mycket för att öka acceptansen bland svenska folket för att USA och NATO är viktiga vänskapligt sinnade partners till Sverige. Oavsett om man har de här samarbetena som man gör nu eller om det är ett NATO-medlemskap, så har han ju verkligen, tycker jag, på ett positivt sätt varit modig i att driva ett sådana långtgående samarbete.
Mm. Vi ska närma oss och runda av. Stigbjörn, slutligen, vad kommer hända härnäst i regeringens hantering av NATO-frågan, tror du?
Ja, man avvaktar tillsammans med finnarna, va, tror jag, och analyserar. Mm. Och så blir det ju lite grann också, utvecklingen i Ukraina blir ju också rätt viktig i det här sammanhanget. Va? Och som sagt, vad vi, det Hultqvist har gjort, va, och socialdemokratin har gjort under honom, det är ju att göra att vi har blivit i princip medlemmar. Va? Så det är ju egentligen bara ett pennstreck som fattas, va? Och den här säkerhetsgarantin för att vi ska kunna kliva på om det så skulle behövas.
Men vilket tidsperspektiv pratar vi om då? Hur länge kommer man avvakta och när kommer man ta ett eventuellt beslut?
Ja, det kan ju komma nu till sommaren. Jag tror det är finländarna som har avgörandet där lite grann. Och sen, jag tar nog för givet att vi kommer också gå med om de går med. Va? Men det är inte helt säkert. Det finns också den där varianten att de är bufferten och vi fortsätter att stå utanför.
Ja, i Finland har man ju sagt att processen ska genomföras under våren, tror jag. Så ja. De kommer ju bli färdiga.
Jag tror att det finns en viss samordning där också. Det är ingen slump att den fördjupade analysen i Sverige har slutdatum i maj och att Sanna Marin har sagt att hon ska lämna besked i maj. Så någon gång där, precis som Stigbjörn säger, på försommaren, så tror jag att det kommer att komma någon sorts besked från både Sverige och Finland om vart man landar.
Så man pratar rätt mycket med varandra just nu mellan Stockholm och Helsingfors, tänker du?
Utgår från att man skickar brev du och fram och tillbaka till varandra hela tiden, absolut.
Mm. Ja, men okej, då vet vi lite mer om vad som väntar framöver. Vi får se vad som sker under våren och försommaren. Stort tack för att ni ville komma hit till podden, Daniel Färm och Stigbjörn Ljunggren.
Tack så mycket.
Tack.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna att höra över till oss med synpunkter på det vi har precis diskuterat, eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då bara oss på ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.